Livräddning, adaptivt och uppgiftsbaserat lärande och gamification är ledord för årets främsta innovationer inom lärande. Välkommen till ett nytt avsnitt av SLA-podden. SLA står för Swedish Learning Association som är ett nätverk för lärande och förändring och jag som presenterar podden heter Ulf Söderberg. Det här är det andra av tre specialavsnitt där vi ska presentera 2020 års finalister i Swedish Learning Awards i kategorin bästa innovation. I det förra avsnittet av podden presenterade vi finalisterna i kategorin bästa kompetensutvecklingsinsats i Swedish Learning Awards som är Sveriges största tävling inom lärande och som arrangeras av Swedish Learning Association. Den här tävlingen ska bidra till att föra den svenska utbildningsbranschen framåt när det gäller genomslagskraft, idéhöjd, kvalitet och teknik. Och då innovation är naturligtvis en viktig del. Så, i det här avsnittet ska finalisterna i kategorin bästa innovation få berätta om sina bidrag. Under året har en jury skärskådat och bedömt bidrag som både har handlat om innovativa koncept och innovativa system. Det har de gjort utifrån tre grundläggande kriterier. Grad av kreativitet, användbarhet och pedagogisk grund samt vilket resultat innovationen har haft i sina praktiska tillämpningar. Du kan läsa mer om de här kriterierna på SLAs hemsida www.swelearn.se. Juryn hade svårt att välja ut bara tre bidrag, så det blev fyra istället. Den första finalisten handlar om att våga rädda liv från Röda Korset och insatsen har producerats tillsammans med OTV och Blue Billywig. Grattis till nomineringen Johanna Casimiro som har varit projektledare.
Tack så jättemycket. Det är jätteroligt att vi blivit nominerade och det är speciellt kul att det är innovation tycker jag.
Mm. Kan du berätta lite om bidraget?
Ja, en del av vårt uppdrag inom krisberedskap är ju att utbilda allmänheten i första hjälpen. Och vi utbildar ungefär 15 000 personer varje år. Och just på de här kurserna i första hjälpen är det ganska hög efterfrågan. Och vi har hela tiden försökt hitta nya sätt att nå ut till fler och kanske även nå fler målgrupper. Och så, på så sätt så föddes idén om våga rädda liv. Och målet med kursen är inte bara att ge kunskap utan det är även att stärka självförtroendet hos de som agerar i en, när olyckan är framme.
Och hur har ni tänkt då för att få till det?
Ja, men vi har tänkt att kursen består av 7 olika scenarios där man får prova på att göra första hjälpen på vuxen, på bebis och på barn. Och i de här scenarierna så försöker vi göra så verklighetstroget som möjligt. Vi har valt att använda filmade scenarios där du som användare kan påverka situationen genom att göra olika val. Och dina val räddar liv. Så att jag tror att på så sätt så kan vi inte bara ge kunskap utan vi kan också bygga självförtroendet så att folk vågar agera när olyckan är framme.
Och ni har nått ut till ganska många med den här insatsen, va?
Ja, med över 150 000 personer sedan vi lanserade den. Och även målgrupper som vi kanske tidigare inte har nått. Bland annat så använder Sofia Hemmet kursen i sitt kursutbud just nu. Och jag vet att även att gymnasieskolor använder det som en del av sin utbildning. Och i samband med coronapandemin så har vi även sett ett kraftigt ökande. Och just för att vi hade den här kursen på plats från början, alltså redan innan pandemin startade, så tror jag det har hjälpt oss att ställa om från våra traditionella kurser till onlinekurser som vi i dagsläget kör. På ett mycket enklare sätt. Ja.
Har ni fått någon återkoppling på hur effekten då att människor inte bara vet hur man ska göra utan även vågar göra?
Ja, men det är såklart svårt att mäta att liksom just den här kursen har räddat liv. Men vi tänker så här att eftersom det är många som har gått den och vi hoppas ju på att den liksom ger effekt. Men om ett liv räddas så har vi nått vårt mål. För det är det vi vill ju liksom kunna rädda så många liv som möjligt helt enkelt. Vi har även fått feedback från folk som har gått vågar rädda liv att man gärna skulle vilja prova på att göra det på en docka. Och då har vi valt att lokala föreningar runt om i landet erbjuder möjligheter att komma in och prova göra första hjälmen på en docka efter man har gått den här Våga rädda liv. Och på så sätt så liksom bygga kunskapen ännu mer.
Och nu har ni ju fått till blended learning fast ni inte visste det från början.
Ja, men tanken fanns ju där redan från början egentligen. Vi pratade om det, men jag tror att det har gått snabbare i och med pandemin och att vi liksom har ställa om till... Vi kan ju inte ha några fysiska kurser i dagsläget, utan det är ju online-kurser eller den här Våga rädda liv som man får göra. Så att utvecklingen har skett snabbare. Och jag tror att även att Våga rädda liv har hjälpt oss att liksom öppna upp tänket kring utbildning och digitala möjligheter i organisationen. Så att det är många som tycker att den här är spännande, både internt och externt.
Så att den upplevs innovativ både inom Röda Korset men också av användarna?
Ja, men precis. Vi har fått mycket uppskattning och även blivit nominerade till olika priser. Senaste veckan fick vi veta att vi tog silver i Content Marketing Awards.
Vad har ni själva lärt er under den här processen med att ta fram den här insatsen då?
Ja, men såklart är det ju många utmaningar i ett sånt här projekt. Vi har ju inte jobbat med film på det här sättet. Och så, då fick vi ju, alltså det är ju OTV som har skött den processen. De har ju jättestor erfarenhet. Och en stor utmaning vi hade var, för att ta om det där, förlåt, kan du sätta frågan igen?
Och vad har ni själva lärt er under processen med att ta fram insatsen?
Ja, men självklart är det många utmaningar i sånt här projekt. Och en stor utmaning har varit testning. Det tar mer tid än man tror. Erfarenheten är väl att lägga mycket tid på testning och kanske vara fler personer som testar för att få olika perspektiv. Just i det här projektet så är det ju en så pass stor målgrupp och det ska funka på olika enheter och olika webbläsare, så det tog väldigt lång tid. Och sen en annan utmaning vi hade också var att vi visste redan innan vi gick in i projektet att det skulle vara en kort tidsplan, stor tidspress, men vi hade budget och jag tyckte att det var viktigt att vi körde när vi hade chansen, och jag är väldigt glad att vi gjorde det i dagsläget, även om det var en intensiv period just då, för det blev ju väldigt bra, tycker vi.
Vi får hoppas att det går bra i finalen också, som jag önskar lycka till.
Tack så jättemycket.
Sana Labs är nästa finalist, och här handlar det om maskininlärning och AI för att förstärka lärandet. Sofie Nabset, du är affärsutvecklare, och grattis till nomineringen. Och kan du berätta lite vad Sana är för någonting?
Absolut, tack så jättemycket. Så jag kan börja med att bara presentera mig själv kanske. Så mitt namn är Sofie Nabset, och jag har bakgrund som ingenjör och även jobbat inom finans. Men på Sana Labs jobbar närmare våra kunder och hjälper dem att nå sina mål genom vår läroplattform och genom individanpassad utbildning. Och Sana Labs, vi är globalt ledande inom AI för lärande och utbildning. Så att vi är ett väldigt tekniskt team som är grundat av ingenjörer och forskare och utvecklare som tidigare har jobbat med utveckling på bland annat Spotify och utvecklat Google Search på Google AI. Och idag jobbar vi med globala Fortune 500-bolag där vi hjälper dem att effektivt utbilda, träna och kompetensutveckla sin arbetskraft.
Mm. En inlärningsplattform, sa du. Är det ett LMS eller är det någonting annat?
Jag skulle kategorisera oss som en adaptiv läroplattform. Jag vill inte säga att vi är ett LMS, men på lång sikt så kommer man kunna använda Sana istället för ett LMS. Men idag så lever vi i en parallell värld med LMS:en, så att man kan integrera mellan det adaptiva i Sana-plattformen och med sitt LMS.
Och hur fungerar det för en vanlig användare, någon som ska lära sig någonting?
Man börjar med ett adaptivt test. Så att Sana börjar med att analysera och identifiera din kunskapsnivå. Man identifierar dina kunskapsgap och vad du behöver träna på. Och sen så börjar den individanpassade lärosessionen. Och då får man rätt innehåll vid exakt rätt tillfälle. Och det är på exakt din nivå. Så att det inte är för svårt eller för lätt så att man ska fortsätta hålla engagemanget uppe. Och här jobbar vi egentligen med att fylla de kunskapsgap som varje individ har. För att då kunna förbättra kunskapsnivån, förbättra engagemanget. Och slutligen få nybörjare användare egentligen.
Mm. Och hur fulländade den här tekniken då?
Själva maskininlärningstekniken?
Ja, för att få till den, där du berättar om att man når då i, för den enskilde deltagaren.
Ja, precis. Så att det finns olika aspekter av det här. Och det ena är egentligen att rekommendera rätt innehåll vid exakt rätt tillfälle. Men vi tittar egentligen mycket mer holistiskt på lärupplevelsen. Så det är inte enbart det du lär dig här och nu, utan det handlar ju även om att komma ihåg det du har lärt dig. Och här jobbar vi med en teknik som heter spaced repetition, som kommer ifrån den kognitiva och lärandevetenskapen, där man egentligen återupprepar innehåll som du redan har lärt dig på ett specifikt tidsintervall precis innan du är på väg att glömma det. Och på så sätt så kommer du komma ihåg det under en längre tid. Men det här är alltså för användaren eller individen som faktiskt ska lära sig på plattformen. Vi tittar även på administratören eller den som kanske är ledare för en grupp individer eller en klass och vill få bättre insikt till vad gruppen kan. Vilken nivå ligger de på? Vad har de svårt för? Och vad är det vi behöver träna på som allra mest nästa gång för att höja kunskapsnivån och hålla individerna engagerade? Och vi tittar även på författarna eller den som skapar och skriver kursen, där vi ser att maskininlärning har en enorm potential med avseende på att automatiskt kunna ta in innehåll som det lever idag i statiska pdf-er eller videos och kunna bryta ner de här in till vad vi kallar för bite-sized content, så att det kommer i mycket mindre delar och man egentligen skapa rekommendationer även för författaren. Det är en del. Och sen tittar vi även på hur maskininlärning i form av natural language processing kan användas för att automatiskt generera frågor baserat på innehållet. Till exempel från en artikel och sen kunna skapa en multiple choice fråga.
Ni har blivit uppmärksammade i media har sett under året i samband med pandemin.
Mm.
Kan du berätta?
Ja, absolut. Under det här året som har gått, så när pandemin egentligen bröt ut där i mitten på mars, så var vi i kontakt med New York Academies of Sciences som är baserade i New York då, som var ett av epicentren för utbrottet av pandemin. Och de var ju på plats och såg hur tufft det var för de sjukhusorganisationer som var på plats och inte minst för den vårdpersonal som faktiskt var på frontlinjen och ta hand om de sjuka, som de allra sjukaste inom covid-19. Så att de introducerade oss till en sjukhusgrupp i New York som heter Mount Sinai Healthcare. Och här kom vi i kontakt med deras Chief Nursing Officer som var ansvarig för all vårdpersonal inom deras sjukhusgrupp. Och de hade ett extremt brådskande behov för att snabbt kunna utbilda sin vårdpersonal för intensivvård av covid-19 och den mest optimala behandlingen för de här patienterna. Och det var vårdpersonal som hade bakgrund inom vården men inom andra områden tidigare. Och då var det väldigt effektivt att på ett individanpassat sätt kunna utbilda den här vårdpersonalen, eftersom att vissa redan hade kunskap inom området. De kanske bemästrade innehållet till 60%, medan för andra var det här helt nytt. Och då behöver man repetera och spendera tid på sin egen kunskapsnivå för att slutligen kunna ha bemästrat hela kursinnehållet. Och det här gjorde vi under bara några dagar i slutet på mars. Och resultatet av det här blev att vårdpersonalen var förberedda på ett helt annat sätt för att ta hand om patienter inom intensivvården för covid-19. Och i dagsläget så vi tillhandahöll det här helt gratis för andra sjukhus som var i behov av det här i resten av världen. Och nu är det faktiskt nästan 70 000 personer inom vården som har genomgått den här utbildningen. Bland annat en stor grupp på Karolinska institutet har också varit med under det här projektet. Och vi har rullat ut det till nästan 90 länder och över 2 000 olika sjukhus. Så det har varit fantastiskt att se att vi kunde hjälpa till de som var så stort behov av det här.
Det låter riktigt spännande faktiskt.
Ja, det var det.
Och ni har antagit att ni har lärt er mycket själva på den här resan också.
Absolut, vi har lärt oss otroligt mycket.
Och sen får vi se hur det går i finalen då i januari. Jag får önska lycka till så mycket och tack för att du har berättat.
Stort tack!
Den tredje finalisten är Howdo. Grattis till nomineringen Johan Wikström som är vd för företaget.
Tack för det. Jätteroligt att komma vidare till final.
Kan du berätta lite om ert bidrag?
Det gör jag gärna. Vi har försökt skapa ett nytt sätt att lära som bygger på att du själv ska få tag i handlingen. Till skillnad från till exempel video som är det vanligaste sättet idag att få information. Att man sitter och tittar på någonting. Vi har gjort så här att vi har fokuserat på ett område och det är mjukvarubaserade kunskaper. Idag så används mjukvaror i nästan allting. Jag menar, telefonen som vi bär med oss hela dagarna, datorn på arbetsplatsen, till och med våra tv-apparater och annan kringutrustning har ju mjukvaror. Och mjukvara vill vi försöka interagera med på olika sätt för att bli produktiva. Så att när det handlar om mjukvara, då har vi då tagit fram ett nytt sätt att lära som bygger på att man praktiskt ska utföra olika typer av uppgifter. Och det kan te sig på det sättet att låt säga att man vill lära sig ett verksamhetssystem eller en applikation på något sätt. Då ställs man inför olika frågeställningar och då gäller det då att tänka till på hur utför man uppgiften på ett så smidigt sätt som möjligt. Och i och med att mjukvaror, de kan man ju interagera med på så otroligt många olika sätt. Och man har olika bilder, men vi har liksom en målsättning som är att jag har en uppgift och den här uppgiften ska jag lösa. Hur jag gör det ska inte spela någon roll och man ska känna sig trygg i den här biten. Så att när man utför en uppgift så man får nya instruktioner längs vägens gång. Och det fina med det här då är att när man grosäker och stöter på patrull, då får man hjälp på vägen. Och den här hjälpande handen som man får, den kan man få i olika steg. Och den är då individanpassad. Så att allting är en stor motor som bygger på, jag höll på att säga buzzwordet AI, men som bygger på maskinellt lärande och på en beteendeanalys.
Ett system som både används av producenter och av användare sen.
Ja, precis. Det har varit målbilden hela tiden. Vi har haft en lång resa. Vi har utvecklat det här systemet i nästan 5 års tid nu. Och vi kom väl ut på marknaden för på allvar. Vi hade liksom varit jättestora genombrott nu i våras i februari. Men det har varit hela tiden biten att vi har tidigare jobbat en del med att vara en så att säga, content provider. Men nu har vi renodlat fokuserat på att skapa ett verktyg för att kunna skapa den här typen av kreation. Att enkelheten ska vara nyckeln till det här framgången.
Har du något case du kan berätta lite om för att konkretisera det?
Ja, det gör jag jättegärna. Det mest konkreta där vi har jobbat mest under våren, och det är mycket kopplat till då den här pandemin som vi tyvärr sitter i, är ju att hjälpa skolor runt om i världen att kunna jobba på distans. Och det har vi gjort genom att skapa en stor plattform för hur man jobbar med kända digitala verktyg i molnet. Så vi har lyckats nå ut till tusentals skolor där eleverna, oavsett vilka kunskaper de har haft, om de har haft det här verktyget tidigare men kanske jobbat mer i mer begränsad form, kunnat bli produktiva på väldigt, väldigt kort tid. Och det är väl det som har varit den här liksom verkligen bekräftelsen på att man kan lyckas göra någonting, att alla kan komma framåt, alla påvisar och gör den här aktiviteten hands-on. Jättespännande.
Om du skulle berätta utifrån en deltagares perspektiv, hur fungerar det då när man kommer in i det här?
Ja, det här exempelcaset som vi visade, eller som jag presenterade, som är då bara ett av många sätt, där har vi en integration mot Google Classroom. Och i Google Classroom så distribuerar lärare eller ansvariga på skolor ut de här korta lärobjekten som man oftast gör på ett par minuter. Eleven får då en uppgift som man ska lösa och det är då kopplat till hur man ska göra någon form av skapet. Så till exempel skapa en presentation om ett visst djur eller någonting liknande. Det är upp till användaren att i den här digitala miljön, i den här mjukvaran, att helt enkelt göra en presentation som blir så bra som möjligt. Men när användaren gör det här då, så får man hjälp hela tiden. Så att man gör allting intuitivt, hands-on, och alla, och jag menar verkligen alla, kommer komma i mål och ha gjort den här skapelsen med hjälp av den mjukvara som vi utbildar.
Är det någon AI inblandat i det här också?
Ja, det är väl hela hjärnan. Allt bygger egentligen på AI, och vi tittar ju på hur man beter sig så att varje användare får hjälp som baseras på vad man en beteendeprofil helt enkelt. Och vad det gäller hur man interagerar med mjukvara, så är det ju lite som jag var inne på tidigare. Det finns ju inte ett lösningssätt hur man gör någonting, utan vissa tittar ju väldigt mycket mer på hur gränssnittet ser ut. Är det en tydlig knapp där det står ny, ja, då kanske det är ett naturligt sätt att skapa någonting. En annan kanske använder ett kort kommando, eller någon använder någonting som är inte lika tydligt, där man kanske drar, släpper, sveper eller gör andra typer av aktiviteter. Och när man då stöter på patrull och undrar, jag kommer inte vidare, då kommer man få hjälp på det sättet som motorn känner av att passa just den här användaren.
Och hur har responsen varit?
Ja, det har varit fantastiskt. Det är jättekul att höra att man har fått dels responsen från både lärare och elever och organisationer generellt sett. Och sen den data vi har sett, hur vi har kunnat utbilda så otroligt många användare på så kort tid. Så det har varit jätteroligt.
Du ska tacka så mycket för att du har berättat, och jag får önska er lycka till i finalen i januari.
Tack för det.
Det sista bidraget är Kunskapskampen från Systembolaget, som har producerats tillsammans med Lexicon Interactive. Johanna Hanqvist, du är kompetensutvecklare på Systembolaget. Jag får väl börja med att säga grattis till nomineringen.
Ja, men då säger jag tusen tack, Ulf. Vi är superstolta att vara en finalist i den här tävlingen.
Mm. Det heter ju Kunskapskampen. Är det någon slags tävling i det här, eller?
Det är ju helt rätt. Det här är ett kunskapsspel i quizformat som är utformat och bygger på att man kan gå in och välja kategori, och så får man snabba frågor och du ska lägga snabba rätta svar och få poäng utifrån det. Spelet är också uppbyggt så att man kan spela själv eller utmana andra i organisationen.
Och vad ska man lära sig i det här spelet då?
Ja, men här kan man ju välja själv, och vi har då möjligheter att spela på och med sin kunskap om vin, om öl, om sprit, om mat och dryck i kombination, och så har vi även kategori om Systembolaget med lite företagsfakta och så.
Om du ska beskriva hur det ser ut för en medarbetare när man går in, vad händer? Vad kan de välja mellan?
Ja, men då handlar det om att man går in, man loggar in på en webbsida. Det är ingen app, ska jag vara tydlig med, utan det är en webblösning där man har skapat ett konto. Och så får du då upp till exempel utmaningar, från ifall du har kommit in utmaningar från kollegor, så ligger de där och väntar på dig. Och har du inga utmaningar, så är det enkelt för dig att gå in och välja en ny kategori och antingen träna själv eller skicka en utmaning till någon annan.
Och hur spelar man det här då? Spelar man det liksom en gång, eller kan man dela upp det i omgångar?
Ja, det är alltså spel Kampen kommer ju i omgångsvis, så att säga. Varje runda består av 5 frågor som du ska besvara på kortast tid. Och när den utmaningen är gjord så kan du antingen välja att spela fler omgångar eller så är det bara en gång. Du väljer själv om du vill utmana mer eller avsluta. Så det går ganska snabbt en runda.
Mm. Och hur länge har ni kört det här då?
Alltså vi lanserade det här spelet i januari 2018. Så att det är, ja, så att vi har ju haft det ett tag och det har varit ganska uppskattat. Vi fick ju första året där så var det snabbt nästan 2000 av våra 5000 medarbetare som gick in och skapade konton och började spela.
Mm. Och då har ni hunnit se en del resultat och kanske effekter också.
Ja men absolut. Den första tiden i alla fall så skulle jag säga att i snitt så spelade folk ungefär 100-150 spelomgångar i snitt på ett år. Och vi har också märkt att den här andelen rätta svar har också ökat ganska så drastiskt. Så det är ju kul att kunna se. Det kan man ju följa via det här spelet.
Mm. Har ni fått något mått på alltså kompetensutvecklingen sett i hur man presterar på arbetet ifrån kunder?
Ja, alltså man kan ju absolut tänka att det har varit en bidragande faktor. Det är ju lite svårt att mäta så där exakt, det måste jag ju ärligt säga. Men vi uppfattar ju att det är ett uppskattat inslag och att folk faktiskt använder det. Det gör ju att det bidrar ju till att man faktiskt höjer sin faktakunskap och kan bemöta kunderna på ett ännu bättre och tryggare sätt i vardagen.
Och ni har kört det här i drygt 2 år då?
Mm, mm.
Hur används det fortfarande?
Alltså det är ju en av de här lärdomarna som vi har fått under tidens gång. Det är att för att hålla engagemanget uppe, även om det är väldigt, väldigt roligt med quiz och de flesta tycker det, så gäller det att vi som kompetensutvecklingsenhet faktiskt är på den här frågan och håller liv i det, för att det är inget självspelande piano, även om det är väldigt, väldigt kul. Så att man behöver vara där och peta och skapa sådana här som vi kallar för temakamper. Så att man till exempel erbjuder det här till faktaägare i organisationen, att det här skulle kunna vara en del av ert lanseringsarbete. När man till exempel har interna projekt eller det händer saker i årsljudet i verksamheten. Så det gäller att vara på där skulle jag säga.
Mm.
Annars märker vi att spelandet går ner, tyvärr.
Kan butiker spela mot varandra också?
Absolut. Det är helt fritt. Alla i organisationen som har skapat ett konto i kunskapskampen kan också bli utmanade av vem som helst.
Mm. Så om du ska med några få ord då försöka beskriva, vad är det som har gjort eller gör det här innovativt?
Jag skulle säga att det innovativa är att det här är ju liksom gamification på riktigt. Det förmedlar kunskap, det ger möjlighet att repetera i vardagen på ett enkelt och smidigt sätt som faktiskt är kul på riktigt. Det tycker jag är väl det allra bästa med den här innovationen. Mm. Det är portabelt, smidigt och man kan ändå komma åt det vad som helst, när som helst.
Ja, det låter spännande och jag får önska er lycka till i finalen den 27 januari.
Tusen tack för det, Ulf.
Det blir alltså Våga rädda liv från Röda Korset, Sana Labs, Howdo och Kunskapskampen från Systembolaget som gör upp om titeln Bästa innovation. Det sker i finalen som på grund av pandemin blir ett virtuellt event den 27 januari. I början av januari hittar du mer information om den på SLAs hemsida. Men missa inte nästa specialavsnitt av SLA-podden. De finalisterna i bästa utbildningsavdelning Akademi kommer att presenteras.